En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Idag har vi med oss Pontus Wernbloom som ska få reda ut ett och annat kring det svenska landslaget inför den kommande supermatchen mot Frankrike. Hur är det med dig?
Det är bara fint, Per. Hur fan mår du där borta i staterna?
Nej, jag mår bra. Det har varit här sedan den 5 eller 6 juni, så det börjar nästan vara som en slags exilverksamhet som pågår på det här överdimensionerade hotellrummet i Dallas.
Ja, vi saknar det här hemma i Sverige. Jag krigar ju på med övriga på redaktionen. Vi är inte så många kvar, vi som inte fick följa med.
Nej, då har det faktiskt behövts, Wernbloom. Då har det behövts för att ibland se igenom vissa grejer kanske som vi rapporterar och skriver om. Så tänk att du får ju möjlighet att göra det idag då, och eventuellt döma ut eller berömma det som har varit bra och dåligt.
Både ja, det låter bra.
Ja, både med bevakningen och landslaget i stort.
Ja, precis, att ni går på allting Potter säger hela tiden och sen blir chockade över att det inte blir så. Va? Sa inte han sanningen till oss? Har jag sett att många av er har stått liksom med hakorna nere där när han väl har lurat skjortan av er.
Ja, men han är ju, alltså, det är ju faktiskt ganska lätt att bli lite bortgjord av hans artiga, belevade, välartikulerade sätt liksom. Det finns ganska många rävar bakom han är
lite Hannibal tidigt. Tycker jag, lite Hannibal Lecter som kan föra sig, men så så mördar han till slut ändå lite och fistar på er.
Men om vi ska kanske ska börja med det, är det någonting som du har stört dig på i VM-bevakningen, något som du känner att ja, men det här, jag köper inte liksom det som rapporteras eller sådär.
Nej, men det är väl, alltså där är man väl lite skadad från att ha spelat själv. Det är ju liksom, för mig då som gillar fotboll, det är ju all rapportering som inte har med fotbollen att göra kan ju ibland vara lite störande. Sen fattar jag att det är ju liksom kvällstidningarna och där är man ju liksom med. Så jag har ju full respekt för att det måste vara så, för att det vill ju också folk veta. Man får ju också med sig att det är ett VM, är ju kanske. Och som man säger då, allsvenskan är rätt så liten och de som följer det är ju oftast rätt så, ja, men liksom inbitna. Men alla som kollar på VM, många, skulle säga säkert över 50%, kollar ju inte på fotboll till vardags, utan det är enda gången de kollar på fotboll. Så då behöver man ju täcka hela aspekten. Det är klart att vad fruarna jobbar med och vad de har på sig och sådär, det ska också med, såklart. Och får ju otroligt mycket klick givetvis. Som det ska vara också, tänker jag. Men det är inte för mig riktigt, och det är klart. Det har blivit ännu fler medier nu än vad man kanske är van vid, det med alla poddars intrång i medievärlden. Det finns 150 miljoner olika, jag själv ett par stycken, du har en och så vidare. Vi har ju 100 på Sportbladet och alla andra medier också. Så det kan vi tycka att det har blivit lite så här, att det blir att man, folk pushar gränserna åt de olika hållen hela tiden för att liksom slå igenom i bruset. Det kan vi tycka att man kommer bort från fotbollen ibland lite för mycket. Men jag förstår också det någonstans, det är ändå det som, ja, men någonstans gör att fotbollen kan dras runt på det här sättet, att de tjänar de pengarna som de faktiskt gör i slutändan. Det får också spelare och ledare med sig när de är lite vrånga mot media. Så det försökte jag alltid ha med mig när jag spelar, att någonstans så är det, de bygger ändå intresse kring det här så att jag kan leva på det här. Då behöver man vara lite bjussig ibland. Kanske inte alltid direkt på slutsignal och sådär, men någon gång ibland får man ju kasta in ett ben till de stackars hundarna.
Men det är jävligt, det är en bra poäng, alltså jag köper fullt ut att slagsidan ibland går över liksom det triviala för mycket liksom i bevakningen. Men ett problem är ju att det är svårt att liksom ha, i perioder blir det svårt att ha de sportsligt relevanta vinklarna när man inte får se i princip en enda träning. Nej, alltså inte en enda riktig träning får vi kolla på. Spelarna undviker typ alla former av taktiska frågor. Alltså i princip så mycket de kan. Potter vill ge så lite som möjligt, och såklart för att han tycker att att det skulle vara ett sportslig nackdel om de gjorde det. Men framförallt är det att faktumet att vi får se så få riktiga träningar, då blir det i grunden för få texter som handlar om hur man spelar, taktik, vem som ser bäst ut, vem som ser sämst ut. Men jag håller med, det är en svaghet.
Nej, så är det ju. Om man bara ska fortsätta lite. Jag tror att det kommer bli ännu mer stängt. Man märker det redan i allsvenska lagen där, har förstått. Och det är ju lite så här, det finns ju två olika tankesätt. Jag vet, jag har ju varit på båda sidor nu. Nu är jag hos er liksom, och då vet jag ju att ni liksom suktar ju efter och stönar och stonkar och jävla tråkiga de är, precis som att säga, ja, vi får se 15 minuter, vet, helvete är detta. Jag hade egentligen tyckt som både spelare och ledare, jag vet ju vad de tycker, de vill ju inte ens ge 15 minuter, de vill ju inte se er kring sin träning överhuvudtaget. De gör ju bara det här för att de måste gentemot, ja, men, svenska folket då, för att visa upp någon form av bild av sig själva och mot sponsorer och så vidare. Hade de fått bestämma helt och hållet så hade de aldrig ens släppt in er, och det hade varit en presskonferens innan match och efter som ni hade fått fråga era frågor på, så hade de svarat ännu tråkigare än normalt. Och det är ju vad det är liksom. Men jag tror att det går tyvärr lite mer åt det hållet, det blir ännu mer instängt, stängda träningar och så vidare. Jag tror att fotbollen i långa loppet, så tror jag man kommer förlora på det. Det kommer bli tråkigare. Vi gnäller ju alltid över att det inte finns några profiler kvar. De blir mediatränare mycket tidigare och så vidare. Och det är en tråkig väg, men det är väl tyvärr åt det hållet vi går nu.
Om vi ska köra en riktigt rent sportslig fråga då, Pontus, då får du en öppen sån. Vem i landslaget har än så länge tycker du varit bäst under VM?
Ja, jag tycker inte det är någon som har stuckit ut åt det ena eller åt det andra hållet riktigt. Jag tycker så här, Tunisien-matchen, den kan jag typ inte bedöma. Mm. För att det är ett så fruktansvärt dåligt lag vi möter. Vi gör det jättebra. Jag tycker alla är mer eller mindre är bra i den matchen. Vi får anfallsspelet att stämma och sådär. Mot Holland, då är alla skitdåliga. Det är väl kanske Isak som jag tycker är, ja, sticker ut lite grann framåt. Men du vet, då får man ju greppa efter halmstrån där. Och så har vi ju då 1-1-matchen här med. Och där gillar jag ju Linde. Jag tycker ändå han går i bräschen. Mm. Lite, framförallt på mitten, de 37 minuter, 35 minuter han spelade där. Sen tycker jag Bergvall är jättefin efter sina första 10 minuter. Som jag fick, ja, dessa klöst ur med ögonen när han tog emot bollen rakt in i de här stackars japanerna. Eller stackars japanerna, de profiterar ju på det. Men ja, han tyckte också var stabil sen. Och att vi inte fick igång anfallsspelet i den matchen tyckte jag var... Det är en sån grej jag inte är orolig för. Däremot att försvarsspelet satt, det tyckte jag var bra. Så kan jag säga någon... Så är det nog ändå Lindelöf. Och så gillade jag ju det jag fick se av Widell Zetterström i den här matchen. Jag tyckte det var en jävla pondus. Även om jag tycker att Kribba inte har gjort... Han har väl inte tagit någonting han inte skulle ta. Och han har inte släppt in någonting som han inte ska heller. Men liksom att de bytte där. Det var ballsy av Potter. Mm. Och jag tycker att Widell Zetterström svarade upp på ett jävla fint sätt.
Ja, det håller jag med om. Jag tänkte på det du sa om Bergvall också. Vi hade jäkla svårt när vi skulle sätta betyg på honom. Vi gav honom till slut en svag trea, för att han var ju katastrof. Alltså, så fruktansvärt, precis så överambitiös som han hade väntat sig första minuterna. Och det är ju egentligen extremt oansvarigt att spela på det sättet i en viktig VM-match. Men så håller jag med, i andra halvlek så... Alltså då är han ju ren i spelet liksom. Ja. Då tränar han in bollen, han vänder spel, han vinner boll. Då ser han ut som den typ ansvarsfulla mittfältaren han skulle kunna vara.
Mm, jag håller med mig där, att det är svårt att bedöma dem med tanke på Japan-matchen också. Så här. Mm. Japan är för mig det klart bättre laget i 60 minuter till dem, tills det blir 1-1. Sen ser man ju på dem när det klingar till och det är 3-1. Då får ju de den informationen såklart, om man märker på dem. Då går vi bara hem och ställer sig, så blir en match i 60 minuter. Då går det inte heller. Då efter det såg ju Sverige jättebra. Bergvall blev grym. Men kommer han vara det mot Frankrike? Ja, jag vet inte. Det blir oerhört mycket svårare. Jag tycker att det är väldigt svårbedömt. Jag kan liksom varken såga eller hylla dem riktigt än, känner jag. Även då individuellt.
Nej, men då kommer ju en följdfråga som du eventuellt då inte kan svara på. Är det någon av dem som har spelat mycket som du... Jag kanske inte är besviken på, men där du känner att det här hade jag väntat mig ändå lite mer.
Ja, men det är enkelt att peka på Hien då, som är skadad och lite taskigt nästan att göra det. Men det är ju en sån spelare som jag har sett rätt mycket i Atalanta. Tycker han är jävligt fin, du vet. Han har alla attributen. Gör det bra där när han får spela. Har varit lite tyngre år kanske. Han får sitta lite på bänken. Men han väl har fått spela, han löst det. Men det har att göra med att han är en annan miljö där. Även om de spelar fembacks och sådär med. Så tycker jag inte han har... Han har liksom aldrig tagit fart i landslaget riktigt än. På det sättet som man kanske hade hoppats på. De har ju satsat så jävla mycket på honom. Mm. Och att han nu då inte är med, tror jag. Men jag tyckte man kunde se mot Japan också. Det blev lite bättre defensivt med honom utanför planen. Och det är taskigt att säga. Men så det är väl han jag tycker har stuckit ut lite negativt. Så. Sen är det enkelt att ta de som blev utbytt och sådär. Men jag tycker att jag hade inte så... höga förväntningar på Kribba, att han skulle gå in och vara en världsmålvakt, att Karlsson skulle låsa hela mitten bara för att han är kapten i Udinese. Jag hade inte de förväntningarna på dem, så jag är liksom inte överraskad av det. Det är klart, Gyökeres Isak behöver ju verkligen komma upp här nu mot Frankrike om vi ska ha en minsta lilla chans. Men de är ju så skickliga att det räcker ju med en boll i djupled för att vi faktiskt ska kunna få ett mål från dem. Så nej, det finns ingen jag kan peka ut annat än kanske igen då, om jag ska välja någon.
Men om vi ska gå in på hur laget eventuellt kan se ut då mot Frankrike, så finns det ju ett par debatter. Ska man spela vidare 5-2-3, håller det med liksom två inmittfältare som Seyle, Bergvall och Ajari mot Frankrike? Ska Lindelöf upp på mittfältet igen? I så fall ska Starfelt in centralt som mittback? Eller tycker du man ska köra om till ett, säg 5-3-2 istället, men då kan inte Langa spela? Vad är dina känslor?
Ja, det här är ju liksom the million dollar question som de säkert brottas med där uppe. Jag är rätt så inne på att de ändå måste ha tre man på mitten. Mm. Bergvall och Ajari är fantastiska spelare, men är väl lite mer åtter. Bergvall nästan tia. Att de ska balansera det där mittfältet, det tror jag inte ett dugg på. Nu tror jag också att Karlsson är rätt så bränd mentalt över att ha blivit utlyft efter den matchen. Det blir ju att man får lite skuld, självförtroendet får sig en törn. Så jag hade nog fan velat se... Det låter kanske... Jag hade velat se Starfelt in. Mm. Jag tycker man kan göra den gamblen här nu. Han är van vid att spela mitten i en fembacks. Ha kvar, eller skicka upp Lindelöf på mitten igen, få han att ankra. Jag tycker han är grym där, jätteduktig, alltid i mitten där han ska vara, flänger inte iväg som Ajare och gubbarna gör, utan balanserar upp det bra. Så jag vill ha honom där. Jag tycker att vi behöver en kille till där. För du vill inte ha att Olise ska vända upp i de ytorna som Japan gjorde några gånger och var nära att skapa grejer på. Är det Olise istället då, flankad av Dembélé, Barcola, du är vem det nu är som spelar på andra kanten, och så har du Mbappé. Det vill du inte ha, då kommer du smälla. Så att jag är inte säker heller, så jag hade ju nästan kunnat ändå se att man spelar med Langa till höger. Jag tycker att Pernadsson är, alltså, vi har ett jätteproblem.
Som wingback då?
Ja, alltså att du chansar på det liksom. Sen är det, då har du Lagerbjälke där inne, för det hade varit skönare kanske att ha Gudmundsson då. Mm. Men ja, jag vet inte, det är så jävla svårt. Jag tyckte att Lange var en av de bästa spelarna i förra matchen, gjorde ju även målet där och såg rivig och god ut, och vi kommer ju behöva kontra. Samtidigt så har vi ju de två där uppe som allting någonstans ändå står och faller på. Så att ja, jag hade nog haft kval. Jag har kört in ett tremannamittfält med Lindelöf. Jag hade nog nypt Elanga, alternativt kört han som wingback. Ha någon som inhoppare, förklara för honom att vi måste göra så här nu, Elanga. Han kommer bli skitförbannad, skitbesviken och allt det där. Men vi måste göra så här, för annars har vi ingen chans mot Frankrike. Utan du kommer få dina 30 minuter troligtvis. Var redo för dem, det kan bli övertid och så vidare. Så, ja, men bara ta ett snack med honom. Och där är ju Potter rätt så skicklig. Och man har ju fattat liksom att han får spelarna ändå dra åt samma håll. Det tycker jag är en av hans allra största egenskaper som tränare.
Nej, men jag håller med. Ska man köra sig 5-3-2 istället, då håller jag med om att Elanga nog får vara inhoppare. För att jag tänker liksom med kalla kårar på den situationen när Lagerbjälke och Bernardsson vid Japans mål inte har något samarbete eller inte förstår uttaget. Lagerbjälke täcker ju absolut ingenting i den ytan, gör ingenting, Ingemarsland, och Bernardsson vet inte riktigt hur han ska följa med sin spelare. Och jag tänker om det hade varit Elanga istället för Bernardsson där, då blir det nog fler sådana situationer.
Ja, nej, precis. Så det, nej. Man behöver liksom försöka hitta ett sätt. Okej, vi kommer vinna en på 15 mot Frankrike. Liksom. Så här måste vi göra för att liksom, man får alla att tro på det. Mm. Och så hoppas då att stjärnorna står rätt och att Frankrike kommer ut lite halvdant till den matchen och redan är vidare i huvudet.
Vad tycker du om, liksom, alltså, sett till att Sverige varit så tillbakatryckta, hur ser du på De få gångerna bollen kom upp på Gyökeres eller Isak, hur tycker du att de funkar ihop då?
Nej, men jag tycker alltid, alltså, så här, de är två, vi får väl ändå kalla dem någonstans för världsklassspelare, även ifall Isak kommer från en tung säsong. Och egentligen den i grunden jag tycker är bättre av de två. Jag tycker det finns ett litet skav mellan dem. Jag tror ingen riktigt vill säga det. Ni kan definitivt inte fråga det, för det vågar ni inte. Men min känsla är faktiskt ibland, och det måste jag faktiskt kunna säga, jag tycker att ibland känns det som att de drar sig från att passa varandra. Om du förstår vad jag menar. Det är två rätt så stora egon där, vilket gör, så här, de är vana vid att spela ensamma där framme. Var det go to guy när det ska avslutas och sådär. Gyökeres lite annan roll i Arsenal såklart, men innan, om man tänker framförallt på hur han har spelat och även Isak då när han var i Newcastle och sådär, så att tycker att det finns ett litet skav de två emellan, men det behöver inte betyda att inte någon av dem kan avgöra matcherna, för så pass skickliga är de, så vi bara i första matchen, vi såg Isak i andra matchen, hade ändå bud på ett par, och även då mot Japan så händer det lite grejer emellan, men jag tycker att samarbetet de två emellan, det är ju inte Dwight York och Andy Cole, om du förstår vad jag menar, att en hoppar över bollen och går i djupet och får den utav den andra och sådär, det är det absolut inte, det kan ingen säga bara för att det är två jättebra spelare, utan hade man kunnat få det samarbetet att funka lite bättre, då tror jag att Sverige hade blivit jävligt bra på sikt i alla fall.
Känslan är väl att de accepterar varandra liksom.
Absolut, absolut.
Att det är den typen av Isak var inne på det, någon pressträff liksom. Dels tyckte han väl liksom det här antydningarna om att de inte älskar varandra eller samarbetar, så bara tyckte han väl liksom var tagna i luften typ. Och han, men sen sa han också att vi behöver liksom inte vara umgås vid sidan för att vi ska funka som anfallspar.
Det har ju helt rätt. Det, så är det ju. Alltså, det är ju som på vilken arbetsplats som helst. Du umgås inte med alla kanske utanför och sådär. Men du behöver ju respektera varandra och göra det bästa på planen för att få varandra att funka. Men just i deras fall så tycker jag inte att det samarbetet faktiskt fungerar på ett superbra sätt. Och det har också att göra med att men de spelar inte med två anfallare normalt sett i sina klubblag och har väl inte gjort på jätte... Jag vet inte alls för mycket i Sporting när Jöke spelar med där, men han var väl ensam nia där. Isak ensam nia i både Liverpool och i Newcastle, så att det är väl inte så konstigt att de inte har det där naturliga samarbetet där heller, kan man ju tycka.
Vem tycker du är mest generös då i av dem gentemot varandra i spelet?
Men det är rätt så svårt att säga. Jag tycker att Gyökeres mer är uppspelspunkten och lägga tillbaka bollar. Och så här, Isak är ju mer driva ut mot någon kant och komma in. Så han har ju mycket mer boll. Så det är väl egentligen... De hade bara behövt lösa. Jag tror också att de inte passar varandra så bra i just längsspelet. Eftersom Gyökeres inte är den typen av längsspel. Han ska ha bollen på yta. Han är otrolig hur mycket han arbetar under en match och springer och löper. Och det är de bollarna han ska ha. Han ska inte hålla på trixa och fixa, för då är han ju ingen världsklassspelare, utan han ska ju spela med bollen på ytan så att han får löpa in i den snarare än att ha den runt fötterna och trixa och knixa. Där är ju Isak mycket skickligare, så det är väl egentligen han i sådana fall som ska göra det, men han passar ju hellre bollen till Ayari som är en lite liknande spelare och som vill ha de här små ytorna.
Men är inte det lite förvånande då, sett till att Sverige varit så låga ofta, att 9 av 10 bollar som har gått upp på Gyökeres har ju varit på kropp, som du säger, att han ska få ner den, låsa fast den. Hur kommer det sig att så få bollar har gått i djupet? Är det för att det är svårt att få till en boll med tillräckligt bra kvalitet för att kunna få den bakom motståndarnas backlinje för att han ska kunna löpa in? För jag håller inte med om det. Det är väldigt sällan man har sett honom löpa in bakom.
Ja, där har du en poäng såklart. Jag tycker framförallt mot Holland då, när man blir nedtryckta så mycket och inte får du inte äga bollen någonting i princip, så blir du så jävla trött också. Du blir nedtryckt egen straffområde. Ska du skyffla den där bollen på ytan, backarna faller direkt, nickar ner den, Gyökeres hinner. Liksom, du vet, de läser ju spelet så pass tidigt. Van Dijk står och nickar ner allting. Har spelet framför sig, Gyökeres går i djupet. Så det är svårt som anfallare också om ditt lag blir nedtryckt så extremt mycket. Liksom, Mbappé hade inte löst det heller. För att de inte har bollen och vilar inte med den. De väl får den. Liksom, kortslutning i hjärnan. Du vill helst bara bli av med den så fort som möjligt. Och där hamnar du i Sverige mot Holland. Det är där man inte får hamna mot Frankrike. Men man kommer göra det i perioder. Och då behöver man ju hitta de här bollskickliga spelarna på mitten först, tycker jag. Alltså upp med den och sen kan den gå tillbaka till en back som kan lägga, men du behöver hitta den. Kanske Bergvall Ayari som vårdar den, håller i den någon sekund och sen liksom så man får andas och komma upp i position och sen smiska in den bakom när de står så där extremt högt som de gör.
Det har ju varit lite tjurigt från svenskläget kring hur Gyökeres behandlas av domarna. De här ganska mycket mindre japanska mittbackarna klättrar på honom, rev i honom och så vidare. Och svenskarna har ju varit liksom irriterade på att han får med sig frisparkar. Är det gnälligt och borde de bara skita i det och jobba på, eller tror du de får något gehör för sånt?
Nej, det tror jag verkligen inte att de får. Jag tycker inte att de hänger på honom mer än vad svenskarna hänger på de andra. Svenskarna gjorde ju bort sig och försökte hänga på Brobby. Problemet där är ju bara att alla bänkar ungefär 150 kilo mindre än honom där. Så där gick de i fälla, så det är ju rätt mycket upp till Gyökeres också faktiskt, kan jag tycka, med sin kropp och sin styrka att faktiskt använda den och liksom få till balansen så att han inte faller hela tiden, om vi ska vara helt ärliga. Han behöver ju få fast bollar, och då är det klart, får man mycket stryk och sådär, då behöver han hitta ett sätt som gör att han får frisparkar istället för att inte få dem, kan jag tycka. Så där lägger jag väl kanske mer på honom och övriga laget. De kan inte gnälla till sig frisparkar, för så funkar det ju liksom inte. Nej. Inte ett världsmästerskap eller du har domarna en gång. Det är annat i allsvenskan eller i dina klubblag när du har domarna ett par gånger. Lär känna dem, de vet när du får smälla och sådär. Och lär känna spelarna på ett annat sätt.
Om vi tar en lite större fråga till då, kring vår förbundskapten Graham Potter. Vad i hans liksom arbete under VM har du utifrån blivit mest imponerad av?
Men jag tycker det är ändå att man, att han tar tuffa beslut, kan jag tycka om någonstans. Att man ändå vågar lyfta tre man till Japan. Det var inte tillräckligt bra. Mm. In med tre nya, vi testar oss, och han rätt så här flexibel kring hur man ställer upp laget och sådär. Det kan jag tycka om med honom, att han liksom ser att vi gör så här för att det ger oss störst chans att vinna den här matchen, med tanke på hur kort tid han har varit där. För han har ju inte hunnit sätta något slags grundspel. Det har ju inte han haft tid till. Varenda match har ju varit livsviktig sedan han kom in, och det handlar bara om att hitta ett sätt att vinna den. Och det har ju blivit det här klassiskt tråkiga som jag avskyr egentligen, men som jag förstår att han måste göra. Det är ju långa bollar på två duktiga forward som ska avgöra matchen och försöka få till ett försvarsspel. Där har man inte lyckats särskilt bra, om man ska säga. Alltså, om vi går tillbaka till Ukraina-matchen, det var halva Ukraina borta. Deras bästa spelare var borta, och den vann vi förvisso, och det var ju starkt. Hemma mot Polen, utspelade totalt mot ett rätt egentligen på pappret dassigt Polen, som var väldigt oroväckande, trots då att vi lyckades vinna den matchen. Och sen då de här matcherna mot Norge och även mot Grekland stundtals, och så går man in i VM, och så det är ju det liksom. Han hittar sätt att ändå vinna matcher, och det får man ändå ge honom, och få resultat. Det tycker jag imponerar på mig, och så sättet han för sig på också tycker jag oerhört proffsigt, hur han uttalar sig. Han säger ju inte någonting egentligen. Det vet jag att du har varit inne på här i podden, att det sägs ju ingenting, även om han sitter och pratar. Uh-huh. Och det är jävla skickligt det också, för det rör ju inte upp på spelarna heller att han säger någonting dumt som kan skada någon, eller vet, ge bort någonting överhuvudtaget till motståndarna. Sådär. Så det kan jag ändå liksom uppskatta, att det finns, man märker att han är liksom på en annan nivå än det vi har haft innan i alla fall.
Men det är intressant, alltså det här med att, alltså, vi har fortfarande, nu har han inte varit förbundskapten säkert länge, men vi har alltså fortfarande inte fått någon petad spelare som har uttalat sig negativ. Vi har inte haft någon, alltså, som inte har kommit med i truppen, menar jag då. Vi har inte haft någon spelare under VM-tiden nu här som har sagt ett enda ord. Alltså någon av dem som har bänkats eller som jag inte fått hoppa in. Ingen av dem har yppat ett enda ord. Tror du det är så att han är populär i alla läger, eller är det bara så att fotbollsspelare är tillräckligt smarta för att förstå att man inte ska kritisera tränaren?
Nej, jag tror att alla fattar det. Nu blir det intressant med Lange här då. Ponera att han blir av sig. Han är ändå en som brukar kunna visa rätt så mycket känslor och inte alltid kanske säga det som är smartast för honom själv. Så det ska bli intressant att se vad som händer där. Men jag tror ändå att han liksom byggt upp det, och jag har sett att det finns en rädsla att spela, men lite så, de har en stor respekt för honom som tränare och vet att bränner jag mig här så är det jag själv som kommer skadas bara, och han kommer ju liksom gå vidare och fortsätta att träna det här landslaget, och life goes on liksom. Och det är bara mig själv jag kommer skada vid ett eventuellt dumt uttalande här och gnälla över mig. Ja, men uteblivna speltid. Sen har jag också faktiskt tagit ut spelare som jag tror han vet inte kommer att gnälla. Ken Sema och du vet, de här gubbarna. Ali är ju glad för att vara där, och vet att han kanske, Gustav Nilsson har ju inte sett dagens ljus, det visste redan innan. Nej, men alltså,
Hammar Johansson, spelar, Daniel Svensson och så vidare.
Ja, precis. De kommer sitta där med kepsen i handen, precis som jag själv gjorde en gång i tiden, och inte gnälla och göra sitt bästa på alla träningar och vara redo om det krävs. Liksom. Så att, han har ändå tagit ut en trupp därefter också, tycker jag, som han vet inte kommer att skapa splittringar.
Ja, men om vi säger så här då, är det någonting än så länge under VM där du känner att han har trampat fel, där du känner att det här blev inte bra, det här borde han ha gjort bättre, eller och så vidare?
Men det där är så jävla så. Om vi bara tar Hollandsmatchen då, 5-1, jävla haveri, försvarsspelet är fruktansvärt. Sen är det, ska man lägga det helt och hållet på honom? Både Hien och Lindelöf vid ett par tillfällen inte täcker liksom första stolpen när de ska hålla, och så går bollen in till Brobby och så. Ja, jag vet inte. Sen kan jag ju tycka att när man möter Brobby, nu vet jag inte hur de hade pratat angående det, men jag satt med mina barn som båda spelar mittback. Så där kan du inte spela om du möter en gubbe som du vet är 100 gånger starkare. Du får ju gå ifrån. De har en armlängds avstånd, klassiskt, men de gick in i honom hela tiden. De hade ju problem från första sekunden med honom, och då vill säga, har de pratat om det här ens? Eller vet spelarna ens om det nu för tiden, att de inte kan gå in ens? Eller tror de att de är så jävla starka själva att de löser det? Jag förstår inte det.
De var ju garanterat överraskade att han startade. garanterat överraskad. Det var ju ett genidrag från Koman. En Koman som bara beskrivs som dinosaurier, mer eller mindre. Det var ju väldigt snyggt. Ja, ja. Och sen är det väl så att Isak Hien aldrig möter anfallare som är starkare än honom. Sällan gör det i alla fall. Det nej, måste nej, vara precis, så att han är sjukt ovan med det.
Ja, jag tror också det. Och jag skrev det igen. Jag listade med bästa anfallspar och skrev någonting om just om att hoppas för Sveriges skull att Koman fortsätter att stånga sig blodig med sin jävla Depay. Och ja. Men fan vad han körde första matchen som nia. Det var
Malen, tror jag.
Malen, precis. Och är ju bra i Roma och allt sådär. Va? Men det var ju det man vill att Sverige ska få mötas. För då kommer de vinna den fysiska kampen. Så sätter de in honom och så är det ju liksom över direkt. Mm. Och där tyckte jag vet inte om jag ska lägga det på tränaren heller. Men lite mer så här att det störde mig lite. Utöver det så vet jag inte hur mycket mer jag ska göra. Försvarsspelet har ju inte sett bra ut. Alltså det har det ju faktiskt inte gjort. Mm. Är det hans fel att Lagerbielke blir överraskad av att Gakpo går in i mitten och blir liksom snurrar 18 varv runt sin egen axel och låter han fan, det är ju inte tränarens fel utan det är ju individuellt liksom, som man får lägga på det och nej, jag har svårt att liksom sätta fingret på någonting han egentligen har gjort direkt fel i det här mästerskapet hittills.
Ja, men det överraskande med Lagerbielke, om man ska bara, det var ju att det hände ju även mot Norge att han styr inåt, men jag menar, det är klart att han vet. Alltså, det är klart att han är ju en av de mest liksom, smarta spelarna i truppen. Han vet ju att han ska styra utåt. Han vet ju det. Ja. Är det bara att det går så snabbt så att man... Det går inte att komma i den positionen att man kan styra utåt.
Ja, han kommer ju fel in i situationen från början. Försöker släcka bränder såklart. Och han har ju inga spelare som hjälper honom runt omkring och allt det där. Och satt och kollade på Norge igår faktiskt när de mötte Frankrike. Nu var det visserligen Norges baconlag här som de ställde upp, vilket också kan provocera med att man gör så i VM. Men det kan man komma till sen. Men då går ju Dembélé in på samma sätt. Robben gjorde det förut. Det går in och skjuter in det. De är ju jätteskickliga, så det går ju snabbt. Och det går inte alltid. Men just in i straffområdet, det måste kunnas göra på ett bättre sätt i många situationer som jag tycker man skulle kunna få bort, och framförallt då mot Holland. Men det är någonstans en gammal skåpsmat nu som de förhoppningsvis lär sig av och kan gå vidare från liksom, och så händer det inte igen.
Vi tar det direkt ändå, Wernbloom. Jag menar, Bank, du vet att Bank, Simon Bank, vår kollega, han blev ju hyllad av Ståle Solbacken efter presskonferensen mot Frankrike för att Bank hade skrivit att Norge liksom, att det var smart bra utav Norge att vila spelare och att Haaland, till skillnad från de andra stjärnorna, Ronaldo och Kane och så vidare, liksom gå med på och liksom vila för laget, gå med på att inte då tappa, han går med på att tappa personligen i kampen om att vinna skytteligan för att då ställa upp för laget och låta sig vilas. Och Solbacken sa ju att allt som Simon skrev då var facit. Vad känner du kring det där?
Alltså, det här blir, jag förstår ju att man gör det såklart. Jag kan fatta det liksom. Sen får de ju möta ett bättre lag än vad Sverige är i mina ögon nu när de får möta Elfenbenskusten. Mm. Sen kanske de la ihop pusslet och tänker, vi slår nog inte Frankrike ändå. Det är dumt att bränna dem, absolut. Men när man, och jag tycker att just den matchen kanske inte stämmer egentligen. Det kanske var ett dåligt exempel, men liksom hela VM, hela upplägget liksom, att man inte riktigt vet att någon är klar. Igår var det så här, man visste att Egypten och Iran skulle spela kryss. Nu ska ju kanske inte vi svenskar prata så mycket efter doe när det begav sig. Men jag tycker att det tappar idrotten, handlar ju om att, först och främst måste jag säga det så ingen blir på mig, man ska ha kul. Sen kommer det till det viktigaste då i min bok, att man ska vinna. Och om du går ut på planen utan ambitionen att vinna, även om du är liksom i underdog, då tycker jag att det tappar. Och liksom, jag vet inte, jag blir provocerad när Norge skickar ut hela B-laget mot Frankrike i en VM-match. Jag blir så här, det är VM, den största scenen, och så skickar ni ut det där. Jag tycker att det är respektlöst mot alla. Jag tycker fan det. Sen fattar jag, alltså, i långa loppet så kanske det gynnar dem, och då bara får man lägga sig platt då. Jag tycker att någonstans i... Man tappar sporten lite, kan jag tycka. Ja, alltså, liksom hela själva det viktigaste med den. Det handlar om att vinna. Sen fattar jag också att det handlar om att vinna VM-guldet. Kanske inte gruppspelsmatch 3 när man redan är klar. Men jag vet inte, det provocerar mig faktiskt. Jag måste säga det ändå.
Det är att göra våld på sportens idé och VMs idé att, liksom, att göra enskilda matcher meningslösa. Sen har ju FIFA satt sig i den situationen genom det här.
Det är ju de som ska ha skiten lite mer, för att spela, eller att tränarna är jävligt pragmatiska och cyniska kring det här. Det är ju också deras jobb. Så egentligen förstår jag ju när de lämnar den dörren uppen åt Solbacken att han tar den. Det har jag liksom ändå respekt för. Men jag tycker att man har gått fel i det. Det har blivit fel, bara, kan jag tycka, i hur man behandlar sporten i det här fallet.
Ja, nej, men alltså, det är klart att det här är en fråga som många håller med om. Men alltså, jag ser ju hellre att man utökar lite till så att det blir ordentligt att två lag från varje grupp går vidare än det här, liksom, det här med att tre och går vidare är ett skämt. Alltså. Så att antingen får de ta ner antalet lag igen eller så får de ta upp antalet lag så att det är två lag från varje grupp som går vidare.
Ja, alltså, precis. Och där är jag håller med det helt och hållet. Men då är det upp till 64 lag som ska vara. Nej, men du vet att om vi bara ska prata om VM i helhet, och det är ju super. Jag kollar ju i princip på varenda match jag orkar titta på det. Det liksom står på här hela tiden. Men det är ju också visst, det är jätteroligt att Kap Verde går vidare för dem. Och det är ju en solskenshistoria. Och det blir framförallt då, återigen tillbaka till det vi pratade om i början, med att det finns någonting att rapportera om. Man skriver om målvakten och allt det. Men Kap Verde ska inte gå vidare ett VM. Det får finnas ett sånt lag. Nu finns det lite för många för min smak. Jag vill att de bästa ska tävla. Jag vill att alla de lagen ska ut nu. Så att vi kan börja spela fotboll på riktigt och bara de bra, och så kanske ett skrälllag är kvar som det brukar vara. Typ så. Och där tycker jag man har gått bort sig, och med alla jävla quarters, alla waterbreaks och allt vad fan det är. Liksom, det är mycket som är dåligt. En sak som är jävligt bra däremot, det kan man ge FIFA, det får vi även in allsvenskarna framöver, det är ju det här med skadorna. Det tycker jag är helt fantastiskt. Tycker jag det har fått en jävla bra effekt att det tog så här lång tid att lista ut att det var bara så här man skulle göra. Det är ju lite konstigt, men oerhört bra gjort av dem i just det fallet i alla fall.
Ja, men generellt sett så är de ju usla på idrottspolitik. Inte, alltså, det är ju bara att de är ju en korrupt organisation vad gäller pengar och makt och så. Men vad gäller att sätta nya regler, bortsett från VAR och så är de ju ganska duktiga FIFA. Det måste man säga, på att implementera nya regler i fotbollen som känns vettiga, måste man ändå ge dem.
Ja, det får man ge dem. Man får ge dem någonting emellanåt.
Ska jag runda av, men jag vill ändå avsluta med ändå det här då att alltså du nämnde ju 1 av 15 innan, men jag vill ändå fråga då, alltså, i procent, hur stor chans har Sverige att ta sig vidare mot det här Frankrike?
Ja, då får du de exakta procenten där. Jag tror Frankrike står i 1,30. Okay. 77% att vinna. Så då alltså Sverige 77% och Sverige 23% att vinna då. Så där får du procenten.
Låter högt, tycker jag.
Ja, då får du spela emot dem, tycker jag.
Ja, men jag vet ju att du litar på oddsmarknaden mest av allt på jorden.
Ja, det gör jag faktiskt. När det kommer till just när man ska tippa någonting så är det lite enklare att luta sig mot den, tycker jag. Jag ska inte säga att den sällan har fel, men det finns ju... de brukar ha rätt emellanåt i alla fall.
Ja, men jag går ner på 10% chans för Sverige.
Ja, det är ju jävligt riktigt jävla negativa.
Ja, jo, men vad fan, vad ska man göra? Alltså, vi snackade om det i podden häromdagen, att jag skulle säga att Sverige aldrig har varit större underdog i en mästerskapsmatch från 90 och framåt.
Nej, du har nog rätt. Sen ska man också ha med sig, alltså, så här, Frankrike har inte imponerat jättemycket. De har sedin bra spelare, de har ett par riktigt de har hur många bra spelare som helst, inte hur de är formerade det här laget, men de har inte spelat helt felfritt heller. Det ser inte alltid ut som att, om vi går till Isak och Jöken, att det skaver där. Men det skaver på ett antal spelare där. Rabiot, som är allt annat än älskvärd, är ju en otrolig spelare, men kan ju få hitta på grejer ibland som man blir så här, skiter och springer hem, det kommer dumma tacklingar, det är väl något sånt där vi ska kunna hoppas på också. Och att Chamini är rätt så utlämnad på det mittfältet om man väl kommer förbi dem. Och då ett par mittbackar, som det kan hända grejer kring dem också, framförallt kring Upamecano där.
Jo, absolut. Ja, men jag håller med, man måste ändå se möjligheterna kring det här. Det är ju inte otänkbart liksom. Men man pratar om mittbackarna liksom, det är ju ändå Saliba och sådär. Ja, det ser ju... ja, vad fan. Jag vet inte, jag gör ju sen mål på träning mot Saliba liksom.
Ja, men så här. Vi har två forwards. De kommer gå framåt med i princip hela laget. Utelämnas vem det nu blir som spelar bredvid Saliba, Lacroix eller Upamecano eller vem det nu än blir. Två mot dem, två gånger på en match. Gubbarna får lite stäm på det. Då kan man göra en balja, och så gäller det ju då att alla att försvarsspelet mer eller mindre sitter helt prickfritt och då är storspelande vid det sättet så kan det ju faktiskt gå. Det större under har skett och jag väljer ändå att tro på att det finns så pass mycket individuell skicklighet i det här laget att vi skulle kunna fälla i alla fall en jätte.
Fan vad bra Pontus, det var en härlig avslutning. Kul med lite positivt tänkande från västkusten, även för jag vet att du är i Spanien. Det uppskattas.
Ja, det är bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.